P1 Dokumentär. Miniserie.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson är också här.
Nu har vi pandemin över oss och det innebär att vi får successivt gå över till åtgärder som är mer effektiva i det här skedet av epidemin.
Fredagen den 13 mars är det ett faktum. Sveriges provtagning har inte lyckats fånga in alla coronasmittade resenärer och smittan sprids nu i samhället. Den har redan tagit sig in på minst ett sjukhus där allt fler i personalen insjuknar.
Det började så att säga, tankarna komma att tänk om smittan inte, tänk om den finns på fler ställen än vad som vi känner till.
Det var så orimligt att ett sånt här rikt land med så mycket labb och så mycket kontakt internationellt inte ordnade med när alla andra länder runt omkring testade som galningar.
Mina symptom blev så pass jobbiga att de nästan kändes outhärdliga. Föreställ dig att någon håller i dina muskelfästen och bara drar isär dem.
Det här är berättelsen om när coronaviruset fick fäste i Sverige och en granskning av hur Sveriges provtagningskapacitet inte räckte till. Du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Coronapandemin med mig, Emily Rosén. Andra avsnittet, den missade testningen.
Vi hade ju knappt smittade, vi hade bara några strö och man hade kunnat koppla dem till folk som hade varit utomlands eller i andra hand utomlands. Och jag tänkte ju att nej, det här hände ju inte mig. Det gör det inte.
Varbergs sjukhus, måndag morgon den 9 mars 2020. Det är 4 dagar innan Folkhälsomyndigheten konstaterar att pandemin är över oss. Än vet inte allmänheten att det nya coronaviruset redan sprids i Sverige. Så på Varbergs sjukhus, där sjuksköterskan Louise Danielsson gör praktik på intensivvårdsavdelningen, rullar arbetet fortfarande på ungefär som vanligt. Fast för Louise är det en extra viktig dag.
Det var ju slutet på praktiken och det var min allra sista praktik. Och då skulle jag ha en sån här slutexamination. Det var jag var riktigt nervös och man var inte bara nervös den dagen utan man var ju nervös flera dagar innan kanske. Det tar ju på en krafterna. Jag trodde ju det var det som var. Att jag hade mycket på praktiken och man blir ju helt trött i huvudet och så.
Så när hon går runt i patientrummen har Louise Danielsson inte en tanke på det nya viruset. På IVA-avdelningen i Varberg är det ingen av patienterna som är smittad av corona. Men det finns en annan risk som hon inte känner till. Timmarna går och det står snart klart att det gått bra för Louise. Hon blir godkänd.
Och då släppte ju allting och då kände jag ju att jag slappnade av. Men jag mådde ju fortfarande dåligt.
Louise får åka hem tidigare för att vila. Hon slänger sig på soffan och somnar direkt.
Och sen vaknade jag upp och jag mådde så dåligt. Jag var jättesjuk var jag. Jag kände ju mig som att det här är inte en vanlig förkylning utan detta kan vara någon typ av influensa liksom.
Dagen efter, tisdag eftermiddag, är det dags för Louise att inse faktum. Hon är ordentligt sjuk.
Så ringde jag samordnaren då på jobbet och sa som det var att jag har blivit sjuk och att jag inte kommer kunna komma till praktiken på onsdag. Men att jag skulle återkomma när jag mår bättre.
Fick du några motfrågor då om symptom eller kändes det som att den här samordnaren undrade någonting om vad det skulle kunna vara?
Alltså, i efterhand så hörde jag väl på, jag vet inte, jag hörde väl lite så här på hans röst att det var lite mycket och jag tänkte, okej, vi har mycket patienter eller så.
Men det är inte patienterna som är problemet, det är personalen. Flera kollegor på intensivvårdsavdelningen har sjukanmält sig. En person redan för flera dagar sedan, efter en skidresa i Österrike. Senare kommer det framkomma att kollegan bett om att få testa sig för det nya coronaviruset, men nekats. Österrike var då nämligen inte med på listan över utpekade riskområden. Där fanns än så länge bara Italien, Kina, Iran och Sydkorea. Så arbetet på sjukhuset har rullat på. Men samma dag som Louise Danielssons examination har Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer. Också delar av Österrike ses nu som ett riskområde och resenärer därifrån kan därmed provtas. Ett par timmar efter att Louise Danielsson sjukanmält sig ringer samordnaren tillbaka.
Och sa att Lolo, vi har ju några andra här som har sjukanmält sig. Och ja, nu är det ju så att en har testat positivt för corona.
På Varbergs sjukhus är det plötsligt närmare 100 personer, personal och patienter som måste provtas. I en intervju med Hallands Nyheter bekräftar sjukhuschefen att det är på grund av att Österrike först inte definierats som ett riskområde för corona som den anställda inte provtogs tidigare. Det här sätter fingret på en svårighet med Sveriges provtagningsstrategi. Om bara vissa resenärer med symptom ska provtas gäller det att hitta exakt rätt resenärer. För Sverige kan inte provta alla som rest utomlands och sen blir sjuka. I mars 2020 finns inte den kapaciteten. För att förstå varför backar vi till januari 2020.
I Kina inför regeringen nu allt mer omfattande åtgärder för att begränsa spridningen av viruset. Som hittills har smittat nära 900, 26 personer har dött.
I Kina har viruset börjat spridas ut från mångmiljonstaden Wuhan. Både Wuhan och angränsande städer sätts i lockdown och Kina börjar bygga två nya sjukhus från grunden.
Flera provinser i Kina har nu gått ut och höjt beredskapsnivån till den högsta möjliga. Däribland den hårdast drabbade Hubei-provinsen där lokala myndigheter nu satt minst 13 städer i karantän genom att stänga kollektivtrafiken och begränsa vägarna in och ut ur städerna.
Också i Sverige tar situationen på allvar. Folkhälsomyndigheten förbereder sitt eget laboratorium för att kunna analysera prover ifall viruset skulle komma hit. Karin Tegmark-Wisell är avdelningschef för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.
Ganska så snart så såg vi ju att det här viruset hade en stor potential att kunna sprida sig. Man såg ju i Wuhan ganska så på en gång att det dels var en väldigt potentiellt väldigt farlig infektion, men sen också att det hade en stor spridningspotential, inte minst inom hälso- och sjukvården.
Folkhälsomyndighetens bedömning är därför att om viruset börjar spridas i Sverige kommer ett laboratorium som kan analysera prover inte räcka. Karin Tegmark-Wisell skriver ett mejl till alla de 21 regionernas laboratorier. Det står: med all sannolikhet kommer utbrottet att pågå under en längre tid och infekterade personer kan komma till Sverige. Etablering av diagnostik på fler kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet är önskvärt.
Så att ganska så tidigt så ville vi ändå uppmärksamma på den här sjukdomen och att det var värde att flera satte upp diagnostik.
Folkhälsomyndighetens uppmaning får blandad effekt. Även om flera laboratorier börjar förbereda sig stöter andra på svårigheter eller väljer att avvakta. Folkhälsomyndigheten kan inte heller beordra laboratorierna att arbeta på ett visst sätt. Varje region är ju självbestämmande. Ett av de laboratorier som inte genast satt upp en diagnostik för att kunna analysera coronaprover var det i Gävleborg. Signar Mäkitalo jobbar vid den här tiden som smittskyddsläkare i Gävleborg. Han har sedan dess bytt arbetsplats till Sörmland.
Så det gick en fråga mer eller mindre till sjukhus. Skulle ni kunna tänka er att hjälpa oss att ta prov på det här? En liksom fråga från Folkhälsomyndigheten ut till nationen. Och då var det många som valde att säga nej. Vi hade en diskussion med Gävleborgslabbet att ska inte ni börja? De ville avvakta lite grann för det var inte riktigt det de höll på med och det skulle innebära resurser. Och redan här så sa jag att ja, den syn jag haft i många år om att vi har en bristfällig styrning när det gäller möjlighet att hantera svåra situationer.
Du som smittskyddsläkare då, som du var då i Gävleborg, du kunde inte säga till labbet i Gävleborg att jo, ni ska ha testkapacitet.
Jag har inte uppfattat att jag riktigt har det mandatet faktiskt. Däremot så har jag bett om det och att skulle ni kunna börja med och så. Och vi var ju tjatiga, jag och infektionschefen.
Att sätta upp en ny analys är ju ganska omständligt.
Johan Karme är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Gävleborg. Han tycker inte att det är konstigt att Gävleborgs laboratorium först avvaktade och under tiden förlitade sig på andra labb.
Dels så är det ju en omständlig procedur att sätta upp en ny analys, och det är ju i första hand våra större sjukhus som har den kapaciteten, både skyddsnivåmässigt och kapacitetsmässigt.
En månad efter Folkhälsomyndighetens första uppmaning frågar regionens dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektör om labbet kan sätta upp en analys för coronaprover. Och efter det går arbetet både snabbt och effektivt enligt både regionen och Signar Mäkitalo. Men problemet är bristen på styrning som gjorde att de inte kom igång tidigare, enligt smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. Han önskar att Folkhälsomyndigheten haft mandat att tidigt peka med hela handen och säga åt regionerna att prioritera testkapaciteten. För det är inte bara i Gävleborg som det dröjer. I slutet av februari har viruset redan tagit sig till Europa och Italien drabbas av ett större utbrott.
För att risken för en spridning, eller för att vi ska få hitfall till Sverige, beror ju hela tiden på hur många resenärer vi har till områden där man har någon fattning.
Statsepidemiolog Anders Tegnell i Ekot den 26 februari.
Och just nu så är det ju Italien som är kanske det området som har mest spridning, där vi åker till mest, och där man ju också har hittat exportfall i flera olika länder i Europa redan nu.
Det är sportlovstider och många svenskar reser utomlands. Men fortfarande har Sverige problem att få igång provtagningskapaciteten. Det är bland annat själva labben som saknas. I interna mötesprotokoll och minnesanteckningar från de sista dagarna i februari syns att det fortfarande bara är en handfull av regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier som är redo att bistå Folkhälsomyndigheten med coronaanalyser. Folkhälsomyndigheten vill stoppa smittan från att ta sig in i Sverige. Men testkapaciteten är alltså begränsad. Det blir en avvägningsfråga. Hur många kan Sverige provta? Och var är riskerna störst att smittan kommer ifrån? Folkhälsomyndighetens rekommendation blir att testa personer som blir sjuka och som varit i specifika regioner där man vet att det pågår en smittspridning i samhället. Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Vi hade ju en väldigt riktad provtagning och vi följde ju noga WHOs så att säga, uttalanden om var det fanns samhällssmitta.
Idag säger Karin Tegmark-Wisell att hon först trodde att strategin skulle lyckas. Men när hon såg hur viruset började sprida sig i Europa började hon tvivla.
Då började ju oron komma att vi provtar rätt kategori snarare. Och där någon gång i början på mars var det väl som vi började få de första indikationerna på att, eller tankarna började komma, att tänk om det här skyddsnätet som finns inte håller.
Vilket skyddsnät?
Att vi har fokus helt och hållet på vissa länder där WHO rapporterar att det finns samhällssmitta. Nej, men det började så att säga tankarna komma att tänk om smittan inte, tänk om den finns på fler ställen än vad som vi känner till. Och det var då vi började titta på vad finns det för andra möjligheter för att se så att det liksom skyddsnät vi har inte sviktar.
Oron bidrar till att Folkhälsomyndigheten i början av mars också rekommenderar att provta vissa patienter med oförklarade luftvägsinfektioner. De allra sjukaste, inneliggande patienter ska prioriteras. Men under de här veckorna är det många som inte provtas. Ur P1-programmet Studio 1.
Lite då. Det är mycket du har varit med om, men du blev ju smittad. Du var på resa, skidresa i Österrike.
Ja, jag blev ju dålig redan där nere och vi var ju 4 stycken och de andra blev dåliga på vägen hem. Och jag hade 40 graders feber när jag kom hem.
Och vad gjorde du då när du kom hem? Ringde du då?
Ja, jag ringde 1177 direkt när jag kom hem. Men då var inte Österrike med i det smittområdet så de ville inte testa mig.
Från P4 Skaraborg den 9 mars.
För Skövdebon Viktor Andersson slutade nöjesresan till Amsterdam med coronasmitta och karantän. Men han fick stå på sig för att testas och hade då hunnit vara en dag på jobbet på Postnord samt träffa sina lagkamrater i hockeylaget.
Hög feber, torrhosta, halsont och även just när jag skulle andas in så är det mycket hosta och så. Så att det är de vanliga influensasymptomen skulle jag säga.
Smittan tar sig in från många fler länder än Sverige provtar ifrån. Storbritannien, USA och Frankrike är troliga länder som Sverige får smitta ifrån. Folkhälsomyndigheten säger att alla som är sjuka ska stanna hemma. Men i vissa fall börjar smittan ändå spridas. I sjuksköterskan Louise Danielssons fall på intensivvårdsavdelningen i Varberg. Det är torsdag den 12 mars när Louise Danielsson och hennes sambo sätter sig i bilen. De ska köra från hemmet utanför Kungsbacka till Halmstad där de ska provtas för det nya coronaviruset. Det är ungefär 1,5 timmes bilfärd.
Och jag tänkte att nej, men jag kan köra, det är lugnt. Så jag sätter mig i bilen och han sitter bredvid. Och när vi kommer någonstans precis innan Varberg så bara känner jag att det här går inte. Jag kan inte köra längre. Alltså det är inte så att det är dimsyn eller att jag blir snurrig, utan det är bara så här, jag fysiskt orkar inte. Jag är för trött. Jag vet inte hur jag ska kunna hålla min kropp uppsittande liksom.
De får stanna bilen. Louise släpar sig över till passagerarsätet. Hon orkar fortfarande inte hålla kroppen upprätt.
Jag hade huvudet på instrumentpanelen hela vägen. För jag somnade så, för att jag orkade liksom inte sitta helt upp.
När hon kommit fram sitter hon kvar i bilen och väntar på parkeringen utanför de röda barackerna som gjorts om till provtagningslokaler. Efter ett tag lägger Louise märke till en annan bil. I den sitter en kollega som tydligen också blivit sjuk. De vinkar till varandra genom fönsterrutorna. Dagen efter, fredag morgon, ringer Louise telefon. Hon sitter i sängen när hon svarar.
Och de ringer och säger, jag vill informera dig om att du har testat positivt för corona. Och jag minns ändå att det var lite som, alltså hjärtat sjönk lite. Det var lite ändå, man fick lite, eller så här, på något vis så blev det verkligt. Här har man en sjukdom som hela världen pratar om.
Inga av patienterna på intensivvårdsavdelningen i Varberg testar positivt för corona. Men 8 medarbetare är smittade av det nya viruset. En kollegas resa till Österrike med den försenade testningen och smittspårningen tros ha varit starten.
I alla fall så hade man upptäckt smittan vidare och då hade man kanske fått en annan följsamhet i de områden om man hade sett att det var en samhällssmitta tidigare i Sverige.
Anders Lindblom är smittskyddsläkare i Dalarna och han tror att det hade varit bra med en bredare provtagning tidigare.
Att vi i alla fall kunde upptäcka det här tidigare hade varit en fördel.
För mycket hade gått att göra annorlunda om vi tidigare byggt upp en större provtagningskapacitet, tycker Gävleborgs dåvarande smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.
Det var så orimligt att ett sånt här rikt land med så mycket labb och så mycket kontakt internationellt inte ordnade med när alla andra länder runt omkring testade som galningar.
Eller som smittskyddsläkaren i Norrbotten, Anders Nystedt, säger.
Har vi då möjlighet att prova alla med förkylningssymptom så kan man haffa de som är covid-smittade och instruera dem hur de ska göra, men också instruera de som har blivit exponerade. Och det verkar vara väldigt, väldigt effektivt. Då hade vi haft det verktyget, då hade vi kunnat bromsa smittan mycket, mycket mer effektivt än vad vi kunde då.
I vissa delar av landet var just labbkapaciteten en flaskhals om man hade velat utföra en mer omfattande provtagning i början av epidemin. Karin Tegmark Wiesel, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, tycker att myndigheten gjorde vad man kunde. Men vissa regioners laboratorier hade kunnat förbereda sig tidigare.
Ja, det hade säkert kunnat gå snabbare, och då handlar det ju om en prioritering allt ifrån så att säga högsta ledningen i regionen ner till de kliniska mikrobiologiska laboratorierna att säkerställa att resurser finns.
Tror du det hade gjort skillnad ifall Folkhälsomyndigheten hade haft mandat att faktiskt kräva att alla mikrobiologiska laboratorier skulle prioritera att ställa om för den här typen av diagnostik tidigare?
Viss skillnad hade det nog gjort, men vi lever ju i ett system med 21 regioner, så att det är svårt också att rycka loss en komponent ur systemet, för att här har vi ett beroende av flera olika faktorer.
Nu har vi pandemin över oss, och det innebär att vi får successivt gå över till åtgärder som är mer effektiva i det här skedet av epidemin för att skydda framförallt de sårbara grupperna.
Vi är tillbaka på Folkhälsomyndighetens huvudkontor i Solna, norr om Stockholm, fredag den 13 mars. Två dagar tidigare har Världshälsoorganisationen klassat virusutbrottet som en pandemi. Och idag är det tydligt att också Sverige har en spridning i samhället av det nya coronaviruset. Åtminstone i vissa delar av landet. Med det kommer ett strategibyte. Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten håller i dragningen.
Kriterierna för provtagning avgör väldigt mycket vilka som provtas. Och som vi har berättat tidigare så går vi över i Sverige något till att provta de som är på sjukhus och sjukvårdspersonal bland annat.
Vården ska inte längre försöka identifiera alla coronafall. Personer som är så pass lindrigt sjuka att de inte behöver sjukhusvård ska i grunden inte provtas för covid-19, oavsett om de rest i riskområden eller inte. De som ska provtas nu är i princip bara patienter som är inlagda på exempelvis sjukhus och i andra hand också vård- och omsorgspersonal. Samhället ska skyddas bland annat genom att sjuka stannar hemma och alla uppmanas att hålla avstånd. Det här är principer som Region Stockholm redan börjat jobba efter. Det är Stockholm som är värst drabbat i landet. I mejl och mötesanteckningar kan vi se hur Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten flera dagar inför strategibytet har tät kontakt kring det förvärrade läget. Elda Sparrelid är chefläkare i Region Stockholm.
Det var den strategin vi valde, därför att vi då inte hade varken personella resurser, skyddsutrustning, provtagningsmaterial eller analyskapacitet.
Nu är provtagningens fokus på att skydda sjukvården så att smittan inte tar sig in obemärkt på sjukhus och smittar ner andra patienter och personal. Och även i den här frågan blir relationen och ansvarsfördelningen mellan regionerna, smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten viktig. För Stockholms verklighet var inte hela landets verklighet vid den här tiden. Mer än hälften av landets regioner hade färre än ett dussin bekräftade coronafall innan Sverige bytte strategi den 13 mars. Ändå upplever flera smittskyddsläkare att det är situationen i Stockholm som för mycket får styra coronastrategin i hela Sverige. Signar Mäkitalo, dåvarande smittskyddsläkare i Gävleborg.
Ja, för det är ju väldigt tydligt då när vi sa att nej, men vi har inte den situationen hos oss. Ja, men vi måste ändå göra så här. I och med att Stockholm är så stort och hade så mycket besvär så var det ju det man gick på.
Eftersom regionerna inte längre behöver försöka identifiera varje coronafall smittspårar man inte heller lika intensivt. I Stockholm fanns det så många fall att den intensiva smittspårningen i praktiken inte längre ansågs görbar. Men de regioner som hade färre än ett dussin bekräftade fall hade kunnat fortsätta provta och smittspåra mer runt om, menar flera smittskyddsläkare.
Det kändes som att man blev av med de flesta verktyg som vi kunde ha för att följa situationen på ett bra sätt.
Kalmars smittskyddsläkare Lisa Labé Sandelin.
Det blir lite märkligt. Vi skulle haft mer utrymme för att det ser annorlunda ut på andra ställen. Det var ett väldigt Stockholmsperspektiv.
Lisa Labé Sandelin menar att det här i vissa fall kan ha gjort det svårare att identifiera smitthärdar och minska smittspridningen.
Det blev ju en ganska stor omsvängning från att ha spårat väldigt ambitiöst till att det var lite oklart hur mycket man skulle göra och där man kunde lägga sig på en ganska låg nivå.
Men hade inte du som smittskyddsläkare kunnat ta den typen av beslut själv?
Jag tycker att den är en jätteintressant fråga som vi måste ta med oss och prata om. Hur mycket får vi göra själva? Och är det någon som vågar gå i bräschen och göra något, eller väntar man in ändå någon form av nationell? För det vi har jobbat med de senaste åren är ju att få till mer och mer samsyn. För att hitta den balansen är inte så lätt.
Flera smittskyddsläkare säger att de upplever att de hade gått emot Folkhälsomyndigheten om de inte anpassat sig efter strategin, och tycker att det är ett svårt beslut att ta som enskild smittskyddsläkare. En smittskyddsläkare liknade vi om en enskild fotbollsspelare skulle gå emot managerns upplägg vid en fotbollsmatch. Men den här bilden delas inte av Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Jag tycker att det också är svårt att förstå, särskilt som vi tydligt skriver i våra underlag att det är alltid så att den regionala smittskyddsläkaren har möjligheten att göra annan bedömning utifrån situationen regionalt.
Så här i efterhand, kan du se att ni hade kunnat göra någonting annorlunda för att vara ännu mer tydliga eller ge ännu mer stöd i den här typen av lokala anpassningar?
Jag kan inte se det direkt nu. Sen så är det ju alltid så att i efterhand så... Det är ju en annan fråga när man sitter med facit i efterhand, vad man hade kunnat göra. Så att, jag menar, ytterligare dialog med smittskyddsläkare, om de hade kontaktat oss och lyft att det här var ett problem, så hade vi väl hanterat det på ett annat sätt.
Karin Tegmark-Wisell tycker inte heller att Stockholms situation fick för stort fokus, utan säger att man utformade strategin efter vad som skulle vara bäst för hela Sverige. Att vissa regioner aldrig fick samma typ av smittspridning som Stockholm ser hon snarare som ett bevis på att strategibytet var rätt och hade effekt. Och inte minst, strategin var anpassad efter den begränsade provtagningskapacitet som Sverige hade. I ett mejl efter intervjun påpekar Karin Tegmark-Wisell också att det fortfarande finns många inom professionen som inte är övertygade om att storskalig testning är rätt väg att gå. Bland annat eftersom det riskerar att dränera resurser från annan viktig diagnostik inom sjukvården. Därför, menar hon, krävdes det att någon pekade med hela handen och var villig att ta de ekonomiska och resursmässiga risker som den storskaliga testningen innebär för att det skulle komma igång. Och ansvarsfördelningen mellan regeringen, nationella och lokala myndigheter har inte alltid varit helt tydlig. Mer om det i nästa avsnitt. Under våren får landets intensivvårdsavdelningar arbeta för högtryck. Det handlar om att rädda liv. Som mest intensivvårdas över 500 patienter för corona samtidigt.
Mina kollegor jobbade och slet med så många patienter som mådde så jäkla mycket sämre än mig. Som låg i bukläge, som hade helt sjuka koagulationsrubbningar. Det var så konstig sjukdom på många sätt och vis.
Louise Danielsson är nu färdig intensivvårdssjuksköterska och anställd på intensivvårdsavdelningen i Varberg. Hon ser sig själv som väldigt lindrigt drabbad.
Runt den 20 till 23 där så blev jag frisk. Inom citationstecken frisk. Så pass frisk att jag orkade som jag gjorde innan jag blev sjuk. Men jag förlorade ju luktsinnet och jag förlorade min smak. Jag minns hur glad jag blev första gången jag kände doften av mina tomatplanter. Jag tror det var början av juni, tror det var. Så återhämtningen efteråt, den har ju varit en kamp av att få tillbaka två av mina sinnen. Och jag vet inte om det kommer bli likadant som förut. Men det går framåt i alla fall.
I nästa avsnitt...
Om jag säger en gång till att det är ju inte förbjudet för en region att testa mer.
Där man hade de bristerna, där tror jag skillnaden hade kunnat vara ganska stor i sjuklighet och dödlighet.
Jag känner mig ledsen och jag känner mig besviken att det bara kunde gå till på det här sättet faktiskt. Det var ändå min pappa.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion och Ekot. Av Daniel Öhman, Alexander Galliano, Maria Ridderstedt och mig, Emily Rosén. Producent var Martin Jönsson, slutmix Ludvig Jansson. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.